Visst är det härligt att vara tillsammans än en gång. Va? Visst är det härligt? Ja, jag gillar sånt här, vet ni. Jag var i pastorsakademin i Sverige och hela veckan. Och var i Sibbo för det och nu det här veckoslutet jag var i Åbo. Och vet ni vad? Borta är bra men hemma är bäst, va? Och vet ni vad? Det här är mitt hem. Vet ni? Ni är min familj. Ja. Ni är min familj, sa jag. Vet ni, jag gillar er. Vet ni det? Vet ni, jag gillar er. Och det är lite av vad jag ska tala om idag faktiskt. Jag måste säga det här ämnet jag ska tala om på något sätt har berört mitt hjärta jättestarkt. Och jag ska tala om att vara en del i någonting som är större än sig själv. Fick många amen på det. Att vara en del i någonting som är större än sig själv. Jag vet inte hur det var för dig när du var yngre eller hur det är för dig just nu. Men när jag var yngre i alla fall, kanske i, jag vet inte, 12-årsåldern uppåt, tonåren kanske. Och började fundera, vet ni, på livet och så vidare. Vet ni, så hade jag mycket planer. Vet ni, hade stora drömmar och jag skulle ta hela världen liksom. Vet ni, jag ville förändra världen. Har du velat förändra världen någon gång? Har du haft en sån dröm att du skulle vilja göra någonting verkligen betydelsefullt på den här planeten? Jag tror att varenda människa någon gång i sitt liv funderar, hej, jag vill göra någonting betydelsefullt av mitt liv under de åren som är på den här planeten. Stämmer det? Ja, och där var jag. Vet ni, jag försökte engagera mig i så mycket saker som möjligt för jag ville förändra världen. Jag trodde på något sätt, hej, jag kan göra det. Och så vidare. Och när jag studerade i Närpes ut på en åker i Ytemarchen och till ungdomsledare och jag var engagerad i mycket och annat. Och efter det så var jag ett år i Helsingfors. Så den här perioden i mitt liv så var väldigt intensiv för mig. Jag hade mycket härliga vänner och så vidare. Och spenderade mycket tid tillsammans och mycket galet också. Men på något sätt hade jag en längtan, vet ni, att få göra någonting betydelsefullt. Vet ni, någonting som består. Någonting som finns kvar. Och i all min iver så försökte jag, vet ni, hålla på med massa saker. Och det där gjorde att jag stundvis blev ganska trött. Brukar du bli trött när du gör mycket? Så det hände med mig i alla fall. Och jag hittade mig själv nu och då liksom att man stod och försökte flämta efter luft och liksom hitta andan. I all iver att förändra världen. Kanske man var lite naiv, men i alla fall. Det var min längtan, det var min dröm. Vet ni, det är fortfarande min dröm. Jag har inte släppt den längtan in någonstans. Men jag har en fantastisk mamma. Visst är mamma bra? De är inte alltid lika trevliga, men de är bra. Visst? Så är det bara. Mammor är bra att ha. Nå, i alla fall, jag har en fantastisk mamma. Hon är troende och hon känner mig. Hon vet när vi rings ibland. Hon var nere i Nyland och jag var uppe i Närpes och vi ringdes ibland. Och hon hörde direkt på min röst. Okej, nu är inte läget så bra. Nu är lilla Jonathan trött. Eller Jonski, som hon brukar säga. Nåja, whatever. Och när jag pratade med henne så sa hon åt mig så här. Hon hörde att jag var trött. Hon vet hur mycket jag engagerar mig och så vidare. Så sa hon åt mig så här. Jonathan, försök inte förändra världen ensam. För du kan inte. Du kan inte förändra världen ensam. Och jag lyssnade inte så mycket på det då. Men vet ni vad? Nu har jag lyssnat på det. Vet ni vad? Jag tror vi ska förändra världen. Men du ska inte göra det ensam. Vet du vad? Du behöver mig. Och jag behöver dig. Så är det. Och det är det jag ska prata om idag. Att vara en del av någonting större än dig själv. Att vara en pusselbit. En mycket större bild än vad du någonsin kan föreställa dig. Och tänk, vet ni, där får vi alla vara med. Amen. Nåjo. Jag tror det handlar om att göra rätt saker och inte mycket saker. Och det handlar om att göra dem med rätta människor. Då tror jag vi har möjlighet att förändra vår omgivning och så vidare. Det finns en styrka i att vara fler att drömma om samma sak. Och vet ni vad? Gud har en dröm. Har ni märkt det? Men det enda sen begynnelsen när vi öppnar Bibeln och läser de första bladerna så hittar jag, hej, Gud har en dröm att spendera tid med dig, att vara tillsammans med dig. Det är hans dröm, det var därför han skapade dig, för att han vill ha en relation med dig, för att han vill vara tillsammans med dig. Han vill spendera livet tillsammans med dig. Det är Guds dröm. Vi kan läsa när vi fortsätter lite i början av Bibeln, i första Mosebok, hur någonting hände Någonting ändrar på den tillvaron som fanns i paradiset. Och det är det vi kallar synd. Det var någonting som kom emellan och människan sa, nu går jag min egen väg, nu vill inte jag ha någonting med dig Gud att göra något mer. Så man stack ifrån Gud. Och någonting kom emellan Gud och människan. Som gjorde att människan inte kan ha kontakt med Gud något mer. Och så vidare. Men vet ni vad? Gud har en dröm. Han har en dröm. Att vara tillsammans med människan. Att vara tillsammans med dig. Att spendera livet tillsammans med dig. Vet ni, han satt och funderade, hur ska jag få tag på människan igen? De verkar inte vilja ha någonting med mig att göra. Men jag älskar dem. Hur ska jag få kontakt med dem? Och så vidare. Och han hade en plan. Och det är det vi kallar evangelierna. Att han kom till jorden. I mänsklig form. Hängde sig själv upp på ett kors. Man vet inte kanske sig själv. Men han gick upp på ett kors. Och dö för min skull. För min synd. Så dö han. Vet ni vad? Hans dröm tog hon upp ända på korset. Kom inte att säga att Gud har en liten dröm. Vet du, det krävde hans eget liv för att få vara med dig idag. Tänk på det du. Att vi får möta honom så här idag. Så kan vi läsa vidare att i Bibeln att han dog, han uppstod och han for tillbaka till himlen. Men han har fortfarande en dröm. Och det som han gjorde som jag tycker är så fantastiskt. Under den tiden på jorden så tränar han människor. Det som vi kan läsa idag är lärjungar. Han tränar människor i att föra budskapet vidare. Om att Gud vill ha en relation med människor. Och så vidare. Att han älskar människorna. Och han lämnar någonting kvar på den här jorden. Har du tänkt på det? Han får upp men han lämnar någonting kvar. Och idag kommer jag inte tala om den helige ande. För det lämnar han också kvar. Jag kommer idag tala om församlingen. Är det för Gud? Jesus, när han får upp till himlen så visste han, min plan kommer att fortsätta för församlingen finns på den här planeten. Kan jag få ett amen på det? För att församlingen finns här. Och vet ni, idag ska vi prata om församlingen. För jag tror att församlingen är något som Gud har skapat. Församlingen är inte bara liksom, nu kommer vi tillsammans och sjunger några sånger och hör någon som predikar. Gud har en tanke med församlingen. Gud har en tanke med församlingen, med människorna. Församling är ingen byggnad. Det är människor. Och det ska vi prata om. Vi kan läsa i Matteus 18. Matteus 16, vers 18. Säger Jesus till Petrus så här. Jag säger dig Petrus, på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Bygger jag min församling. Den här församlingen tillhör Gud. Det är ingen människa som äger församlingen. Men Gud har gett makt av församlingen att bryta igenom. Så helvetets portar skakar av skräck. Men i det församlingen. Det är min bild av församlingen. Det finns kraft i församlingen. Det är bara inte en mysig grupp som träffas. Men tanken med församlingen är att förändra världen. Att fortsätta det som Jesus påbörjar. Jesus kom till jorden för att förändra världen. Ge hopp till världen. Ge ljus, ge en framtid. Och så får han upp och lämna församlingen kvar. För att fortsätta det han redan påbörjar. Församlingen är till för att förändra världen. Om inte vi gör det, vem i hela världen kommer att göra det? Har du tänkt på det? Om inte Guds församling förändrar världen, vem kommer att göra det? Jag tror vi har tappat lite av den bild av vad församling egentligen är. Vet du, man gjorde det ganska snabbt efter några hundra år när Jesus hade fått upp till himlen. Så mitt där började man bygga stora katedraler. Man började sätta allting i ett system. Man sa att församlingen är en byggnad och dit ska vi gå en gång i veckan. Det är församling. Efter bara några hundra år. Hur såg församlingen ut på Jesu tid? På apostlarnas tid? De hade inga stora byggnader. För de var församlingen människor. Vanliga människor som du och jag. Som tillsammans kan förändra världen. Det var Guds dröm och det är Guds dröm. Jag skulle vilja berätta en berättelse från Bibeln. Vi ska inte ha tid att läsa den för den är ganska lång. Som jag på något sätt förknippar ihop med det här. Och det är berättelsen om Nehemia. Har ni hört om honom? Han är kanske eller ett ställe i Bibeln man kanske inte läser så det jätte ofta. Men det är en jätteintressant del i Bibeln. Det handlar om Nehemia. Som är tjänare åt kungen. Han är en sån här, jag vet inte vad det heter, men han äter kungens mat först. För att se om den är giftig liksom. Förstår ni? I alla fall. Så han jobbar hos kungen. Och en dag så får han höra av en annan person att Jerusalems murar är nedbrända. De är helt krossade. Hela Jerusalem är helt naket, om man säger så. På den tiden var murarna extremt viktiga. Det var det som höll borta fienden om nätterna. Det var det som gjorde att det fanns trygghet i staden och så vidare. Och han fick höra att Jerusalems murar var nedbrända. Det var förstört, det var ödelagt. Det fanns stor nöd i Jerusalem. Och vad står det Nehemia? Det står han grät. Och han bad till Gud om vad som ska hända. Och han väljer att själv gå till kungen och fråga: "Hej, vill du vara med och hjälpa? Jag skulle vilja vara med där. Jag skulle vilja vara med och bygga upp Jerusalems murar till det som det är tanken att det ska vara. Jag vill vara med och bygga", säger Nehemia. Och kungen säger: "Vad vill du ha?" Men kungen gör allting möjligt. Han ger allt material, han ger alla stenar, alla verktyg, alla trä, vagnar, hästar. Allt ger han till Nehemia. Och säger: "Du får led från jobbet, bara du får och göra det." Så Nehemia får till Jerusalem. Och kommer dit, börjar inspektera läget. Kika på muren, kika på folket och ser hur ödelagt det är. Det var total katastrof. Ingenting fungerade. Människor var rädda. Människor var hungriga. Och så vidare. Det var sårade, skadade. Och han kikade på det där. Och så började han berätta om sin dröm. Om staden. Han samlar ett folk. Han samlar egentligen det är många olika folkslag. Och så vidare och säger: "Hej, kom igen. Vi måste bygga upp det här. Vi kan ju inte leva så här. Tanken är inte att muren ska vara nedbränd. Tanken är att den ska vara hög. Tanken är att den ska skydda allting. Den ska skydda staden. Vi ska få det bra igen. Vi ska bygga upp Jerusalem till det som det är tänkt att Jerusalem ska vara." Och han får ihop ett folk. Och de börjar bygga tillsammans. Och de hade material och så vidare. Så fanns det ett annat folkslag med en person som heter Sanballat. Om man nu kan heta så vet jag inte. Han hette nu Sanballat i alla fall. Och han blev riktigt sur på det här för han tyckte inte om när de ville Jerusalem väl. Så han började försöka stoppa det här. Men trots allt det så lyckades de bygga upp muren. Trots allt motstånd. Det står att ena stunden så har de byggklossen i ena handen och svärd i andra handen. För medan de höll på att bygga så anföll fienden. På andra ställen så står det att de hade hälften av byggarbetarna stod med svärd och spjut och pilbåge. Men den andra hälften jobbade. För de ville ha upp Jerusalems murar. Och det slutade med att de fick till slut upp det, muren. Och så vidare. Vi ska inte fortsätta så längre på den historien. Jag skulle vilja tala om den här berättelsen och dig idag. Och jag skulle vilja ta den här berättelsen och plocka in församlingen istället för Jerusalem. Förstår ni bilden? Försök föreställa er att församlingen är Jerusalem i den här berättelsen. Den här berättelsen finns också i Bibeln längre bak i Gamla testamentet. Och jag har några punkter jag skulle vilja lyfta fram som är jätteviktiga. Punkt 1. När Nehemia hörde hur läget var så grep det tag i honom. Det var någonting som hände i killen. Han bodde inte ens i Jerusalem. Jag vet inte hur länge han har bott där. Men när han fick höra om hur läget var. Så vet ni, så var det någonting som grep tag i honom. Vet ni, han tänkte, så här kan inte det vara. Hur i hela världen har man låtit det gå så långt. Från vad det ska vara. Varför reagerar överhuvudtaget ingen? Varför har inte de byggt upp muren? Varför låter de det vara nedbränt? Och så vidare. Och det står att han bad till Gud och grät i flera dygn. Och jag funderar på det här, kära vänner. Hur det kan vara likadant med oss. Och ändå så olika. Men ni har en så behov. Och vet ni, när vi ser på vår församling så finns det behov. Visst? Men behov finns det mycket som helst av. Men vet ni, allt för ofta måste jag säga, hittar jag själv mig i den situationen. Att jag är inte den som sätter ner mig och gråter och säger, nu gör vi det här. Utan allt för ofta hittar jag mig, jag vet inte var du hittar dig, att vara den som börjar gnälla. Varför är det inte så där? Det där tycker jag inte fungerar. Vem är liksom har gjort det där? Och det där liksom, bänkarna är obekväma och människorna är otrevliga och liksom, det är helt sjukt dåligt liksom. Och man hittar, vet ni, fel i precis allting. Gardinerna är fel färg och liksom, och gjorde predikar och liksom. Det blir bara värre och värre det här liksom. Men allt för ofta hittar jag mig där. Vet ni, jag ser behov runt omkring mig som jag skulle kunna vara svaret på. Men så sitter jag mig och står där och säger, varför är det så där? Varför gör ingen någonting? Då jag själv skulle kunna vara svaret på det. När har jag satt mig ner och bett och gråtit över saker jag skulle vilja fungera i den här församlingen? Om ni förstår bilden. Så lika men ändå så olika. Han var verkligen berörd av vad han såg. Och vet du vad? På något sätt, det som finns på den insida, så kommer man alltid att märkas. Så är det bara. Vad du än har på din insida, så kommer det att märkas. Jag brukar säga så här, spendera en vecka tillsammans med mig, så vet du vad som är viktigt i mitt liv, fast inte ens berättar om det. För det kommer att synas. Du kommer att se hur jag spenderar min tid, liksom, och vad jag gör och vissa klockslag och allting. Allt kommer att peka på vad som är viktigt för mig. Vet ni vad? Jerusalem var extremt viktig för Nehemja. Vet ni vad? Jag tror församlingen borde bli viktig för dig. Vet du, församlingen borde bli viktig för mig. Nehemja hade en sån här attityd. Lider de, så lider jag. Vet ni vad? Jag tror det är så en församling ska fungera. Lider de, så är det jag som lider. Nehemja bodde inte ens i staden. Men han var villig att göra allt arbete för att resa dit och resa upp muren tillbaks. För att älska Jerusalem. Lider de, så lider jag. Är det någonting som inte fungerar i vår gemenskap, så lider vi alla. Om inte vi har ett barnarbete som fungerar, så är det vi som lider. Lider barnen, så är det vi som lider. Om inte många vuxna trivs här, så lider vi. Det är den attityden vi borde ha. We are family. Vi är en familj. Vi håller ihop, visst? Är det någon som lider, så är det jag som lider. Är det någon som har för lite pengar, så lider jag. Är det någon som har det svårt hemma, så är det jag som lider. Vet ni, det är det här som är församlingen. Det står om församlingen, de spenderar allt tillsammans. De hade alltid, de gjorde allt tillsammans. De delar varandras bördor och så vidare. Det är en familj. Lider de, så lider jag. Är inte någonting som fungerar, så lider jag. För jag är en del av det. För jag älskar församlingen. Ni förstod punkten. Fantastiskt. Andra punkten. Han gick till kungen. Han var ju den här som provsmakade och provdrack kungens mat. Så han hade ju en naturlig relation till kungen. Och det står så i Nehemja, jag tror det första kapitlet. Så står det att han var där nu och drack något och åt den här maten då. Och så frågar kungen, hej Nehemja. Varför är du så ledsen? Du brukar inte vara på sån här humör. Och så börjar Nehemja berätta. Så här är läget med Jerusalem. Och jag lider med dem. Och så säger kungen, vad behöver du? Vet ni vad? Vi har en kung som är mäktig. Vi har en kung som har precis allting du behöver. Vi har en kung som äger precis allting. Som har alla resurser. Och vet ni, jag tror han frågar, vad är det du behöver då? Ofta sitter vi och gnäller, men han frågar, men vad behöver du för att göra det bättre? finns i Matteus, du kan slå upp det. Matteus 28. Vers 18-20. Det är det vi kallar missionsbefallningen. Det är vad Jesus säger åt lärjungarna för att han får upp till himlen. Och vad Jesus vill att lärjungarna ska göra på jorden. Och jag tycker det är så intressant, för han börjar med att säga så här i vers 18. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Men ni tänker att han börjar att säga så. Han säger inte: okej, hörni, jag vill att ni ska få predika evangeliet och ni ska göra det där och det där och det där. Utan börjar med att säga: vet ni vad, killar? Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Och vad fortsätter han säger? Därför ska ni gå ut. Varför? För jag har all makt i himlen och på jorden, säger Jesus. För att allt är redan färdigt. Allt material finns redan. Allt vad du behöver är redan färdigt. Vad behöver du? Och så berättar han missionsbefallningen, att Gud hela världen och så vidare och så vidare och så vidare. Och så står det i vers 20. Mitt från vers 20 står det: allt vad jag och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Han börjar med att säga: jag har allt. Och så säger han vad han vill att lärjungar ska göra. Och så slutar med att säga: jag är alltid med dig. Ser du vad du har fått? Och ändå finner jag mig alltid och tycker jag har för lite. Då Jesus själv bor på min insida. Vi har en mäktig kung. Vi har en fantastisk kung. Punkt 3. Han samlade människorna. Han samlade människorna. Han kom till staden och kikade läge, hur illa det var. Och så började han prata med människor. Säga: vill du vara med? Han berättade om sin dröm om ett starkt Jerusalem. Han berättade om sin dröm, hur han såg på det, hur han ville att det skulle vara och så vidare. Och människor ställde upp. Och vet ni vad? Jag tror vi inte riktigt har förstått vad församling egentligen är. Jag tror jag inte riktigt har förstått det. We are family. Jag kommer att repetera det många gånger under dagen. We are family. Vi håller på att starta ett barnarbete här i församlingen. Och jag har ringt runt till en del människor och frågat: hej, skulle du vilja vara med? Och vet ni vad jag hör? Vilket som är så fantastiskt. Det var en person som sa så här åt mig: absolut. Det är ju våra barn. Det är min församling. Det är klart jag ställer upp. Lider de så lider jag. Finns det för få ledare så klart jag ställer upp. Ett annat exempel som hände här idag, som jag tycker var fantastiskt, Julia Lutz här. Vi hade lite strul. Jag var med och ställde i ordning inför söndagsskolan här för en möte. Och konstatera att de skulle se på film. De, nu som bäst så sitter de ner och tittar på film och hade riktigt kul tillsammans. Och jag hade lovat att vi skulle ha en stor videotyck, alltså videokanon, som skulle få jättestor skärm och titta på den här filmen. Och barnen såg jättemycket fram emot det. Och jag hade kollat här att det fanns videokanon i församlingen och allt var okej och så vidare. Men när jag kommer hit så hittar jag inte någon videokanon. Utan den var bortlånad. Och vet ni, i förbifarten så säger jag åt Julia, eller jag ringer och frågar: Julia, var är den? Och vet ni vad Julia gör? Hon springer överallt för att hitta videokanonen. Hon lånar nycklar och springer till Team Actions kontor. Hon pratar med andra som hon tror kan ha en videokanon. Varför? Ni kan ju fråga henne. Men vet ni, attityden. Det är klart jag hjälper till. Vet ni, det är så lätt att säga: jag vet inte. Jag har bättre saker för mig. Hej då. Men vet ni, sån där attityd gillar jag. Det är klart jag är med. Lider de så lider jag. Det är min församling. Det är min familj. Det är mina vänner. Det är mina bröder och systrar. Har du inte videokanon så klart, vi skaffar en videokanon. Kom igen! Och så vidare. Jag tyckte det var så fantastiskt exempel. Tack Julia. Vi fick en videokanon. Bara så ni vet. Det var ett bra exempel. Vi gör det tillsammans. Och vet ni vad? Ofta har vi gjort församlingen den plats dit jag kommer för att få saker. Man kommer till ett möte och tänker, hej, undrar vad den personen ska predika idag och jag undrar vad jag ska få. Liksom. Vet ni vad? Jag tror absolut församlingen ska vara en plats där du får någonting. Där du får möta Gud, där du får möta vänner, du får hjälp och få allt vad du behöver. Absolut. Men det finns en annan dimension också. Det står i min bibel att det är saligare att ge än att få. Vet ni vad? Jag tror det gäller lika mycket församlingen som någonting annat. Vi brukar lyfta upp det liksom när man pratar med barnen liksom på julafton. Liksom. Ja, det är saligare att ge än att få. Liksom. Men vet ni, jag tror det gäller församlingen också. Vet ni, det är saligare att ge. Det är saligare att bidra än att bara vara en mötessittare. Att bara sitta och få saker. Men de stunder jag trivs bäst i församlingen är när jag får vara engagerad. Då jag får vara med. Då jag kan känna, hej, jag bidrar med någonting till Guds rike i den här stan. Men det är saligare att ge än att få. Och vet ni, i församlingen finns det alltid möjlighet att vara med. Är ni ung som gammal? Och vad allt annat du är. Det finns bara möjlighet att få vara med. Amen. Punkt 4. Nehemja led den förstå vad det är som han bygger. Och vet ni vad? Det här tror jag är kanske den viktigaste punkten jag har till dig idag. Vi måste förstå vad det är som vi bygger. Annars missar vi hela poängen. Vi behöver se den stora bilden. För vi behöver spräcka den bilden. Att allt handlar om mig, mitt och mina. På något sätt försöka sträcka oss lite längre i vår tankevärld. Till andra människor runt omkring oss. Det finns en fantastisk berättelse som ni flera av er säkert har hört någon gång. Det handlar om två byggarbetare. De här människorna, de jobbar samma dag. De hade samma arbete, samma utbildning. Alla omständigheter var helt identiska. De var under samma sos, i samma hetta, under samma arbetsledare och så vidare. Och de gick upp för en ramp, en brant ramp med tegelstenar på ryggen. En sån här sele liknande sak. Men de gick där och de svettades. För det var varmt och det var tungt. Så går en person och frågar den ena byggaren. Vad är det du bygger? Den första mannen svarar. Bygger en mur. Och det är de här tegelstenarna jag bär. Jag ska placera dem liksom så att de bildar en mur och lägger lite murbruk däremellan och så vidare. Och förklara en kort stund vad han höll på att bygga. Det var en mur. Den här mannen får vidare och frågar den här andra arbetaren som var totalt identisk. Och frågar, vad gör du? Vad bygger du? Vet ni, han sa, jag bygger en katedral. Vet ni, jag bygger någonting fint. Jag bygger någonting fantastiskt. Jag bygger någonting jag kan vara stolt över. Och vet du, det är så stor skillnad vad du har för bild. Om du har en liten bild eller om du har en stor bild. Vad är det vi bygger? Vad är det du är med i? Är det bara ditt lilla område? Eller är det Guds rike? Är det församlingen? Vem vill vara med och bygga en vägg? En mur? Men du, alla vill säga åt hela släkten att den där katedralen var jag med och byggde. Det är jag som släpar tegelstenarna dit högst upp i toppen. Vem vill bygga en mur? Om du har bilden av att det handlar om att bygga små projekt som murar hit och dit. Jag skulle aldrig orka. Men att ha bilden att man bygger någonting större. Tillsammans bygger vi någonting fantastiskt. Jag bygger inte varenda liten del, men jag är med och bidrar till en större helhet. Det är församling. Vet du, oavsett om du är mixare eller om du skurar vässorna eller vad du än gör. Se inte som din mur. Titta på vad du är med och bygger. Du bygger en församling, du bygger Guds rike. Du bygger någonting större än dig själv. Förstår ni? Vet, vi måste spränga vår tanke när det gäller det. Du, annars kommer jag inte orka. Annars kommer jag inte se någon idé. Varför ska jag skura vässan? För att människor ska trivas. För att Guds rike ska utbredas. Därför kommer jag skura vässorna. Varför ska jag mixa? För att det ska vara bättre ljud. Nu, det är ju trevligt. Men det kommer inte alltid vara trevligt. Men om det kommer att hjälpa människor att få höra om Jesus. Att få möta Jesus face to face. Då är det värt det. Varenda blod, svett och tårar är värt det. Om jag får vara med och bygga en katedral. Jag hoppas ni förstår den bilden nu. Att om jag får vara med och bygga någonting större. Det är klart jag är med. Amen. Ofta vet vi hur vi arbetar. Men vi har ingen aning om vad vi bygger. Skriv upp det. Ofta vet vi hur vi arbetar, men har ingen aning om vad vi bygger. Jag har en kompis nere i Nyland. Han var med när vi byggde vår sommarstuga ute i Sibbo kärgård. Och han är lite så här klurig prick. Han är lite så där, han som alla vi andra. Och han där, han brukar komma så där en halv vecka till en vecka varje sommar och hjälpte oss att bygga den stugan. Vi byggde den stugan helt själva med hela familjen. Det var ett familjeprojekt. Det tog 5 år för oss att bygga. Men han brukar vara dit. Och han var kanske inte den vetning som var att spika på huset och liksom slå fast alla bredor och taket som skruvas fast med miljontals värdelösa skruvar som han aldrig fick in och så vidare. Men liksom, det han gjorde, han... liksom, av någon konstanledning så tyckte han att hej, det har fallit massa träd i skogen, då måste vi såga för att vi måste få ved. Ni behöver ved när huset är klart. Och han spenderar mest av sin tid ute i skogen och högg ved. Men vet ni, han var lika mycket med i vårt projekt som någon annan. Vet du, för oss var det ingen skillnad om han var ute i skogen och högg ved. Eller han stod högst upp och spikade fast takplåten. Han var med. Och frågar du honom idag så säger han att jag var med och byggde Wittigs hus. Vet du, den attityden ska du ha. Du är med. Vad du än gör. Hur betydelselöst du än tycker det är. Så är du med. Vad du än har en lifegrupp att vara mitt ute i ödemarken. Så är du med. Du tillhör familjen. Ni fattar det va? Sista punkten. 5. De byggde muren tillsammans. Ni kan läsa i Nehemia kapitel 3, tror jag det var. Finns det en lång, lång lista på alla människor som var med och alla släkten hit och dit. Och det ena konstigare namnet efter det andra. Och när jag läste det där så tänkte jag, hur i hela världen kom du överens? Och ibland så funderar jag, hur kommer vi överens? Om alla saker. Men vet ni vad? Jag hittar svaret på det ganska snabbt. Det är för att vi bygger någonting gemensamt. Vet ni, vi är jätteolika. Du tänker inte som mig. Tack och lov. Och jag tänker inte som dig. Du har vissa idéer och planer. Och jag har vissa idéer och planer. Och det är fantastiskt. Det behövs. Men stör inte på olikheterna. Han är sån och hon är si och så vidare. Vi har någonting gemensamt. Vi bygger på samma projekt. Vi tillhör samma familj. Vi tillhör Guds rike. Vi har alla samma pappa. Vet ni, därför kan vi vara tillsammans. Inte för att vi alla är lika. Utan för att vi har ett gemensamt mål. Vi bygger på samma projekt. Precis så var det under Nehemjas tid. De byggde tillsammans för att de hade ett mål. Alla visste... vi måste hålla tillsammans så att fienden står på andra sidan. Om inte vi håller tillsammans så kommer vi aldrig klara av det här projektet. Som jag sa, vissa människor stod som vakter framför medan byggarbetarna arbetade. Alla var med. Alla behövdes. Vi kan läsa andra Korinthierbrev. Andra Korinthierbrev 8. Vers 1-15. Så står det så här. Fast när det var hårt prövade och deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjorde dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De hade gett efter sin förmåga, jag över sin förmåga och helt frivilligt. Det kan jag intyga. Men enträget bad oss om nåden att få delta i hjälpen åt det heliga. Och det gav inte vad de hade. Och det gav inte bara det vi hade hoppats, utan sig själva gav det. Först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. De gav sig själva till varandra. Det är den finaste gåvan du kan ge åt någon. Sig själv. De byggde tillsammans, ung som gammal. Jag konstaterar för mig, som jag redan sa, jag har inte slutat drömma om att förändra världen. Vet ni, om det är någon gång jag drömmer om det, så är det idag. Jag vet du, jag konstaterar, jag kan inte göra det ensam. Det är därför jag är med i en församling. Jag tror det är församlingens uppgift att förändra världen. Därför är jag med. För jag drömmer om någonting större. Vet ni vad, en församling är aldrig perfekt. För det handlar om människor. Det finns alltid fel. När det handlar om människor. Visst? Det är aldrig perfekt. Men det är en ursäkt för att inte vara med. Då kan inte jag vara med någonstans. Vet ni vad, jag tror att vi tillsammans ska kunna resa upp de murar som ännu ligger nedbrända i den här församlingen. Och i den här staden. Du, inte för att någon kan det, men för att vi kan det. Vet ni, jag tror vi borde få tillbaka den här vi-känslan. Vi är laget, vet ni. Vi står på vinnande sidan. Vi har en far som redan har gett oss precis allting. Kom igen, nu gör vi det liksom. We are family. Vi hör ihop. Ung som gammal. Konstig som normal. Vi hör ihop. Tillsammans kan vi göra någonting fantastiskt. Vet ni, jag tror vi måste förstå den här bilden. Se vad vi bygger och se sin del i det. Att inte vi bygger, vet ni, en sak hit och en sak dit och där. Vi bygger någonting tillsammans. När jag satt och förberedde mig här så sa min fru någonting bra åt mig som jag ska citera här. Jag brukar ju alltid citera henne så jag kunde inte lämna ut henne idag. Hon sa så här. Som barn vill man njuta av det som är. Men som vuxen vill man bygga någonting för framtiden. Vet ni, jag tyckte det var bra. Tack Edith. Vet ni, som barn vill man njuta av det som är. Men någonstans kommer det att man vill börja bygga någonting. Någonting som är större än själv. Någonting för framtiden. Någonting som man vet att kommer att hålla. För att man ser lite längre än näsan är lång, som min pappa brukar säga. Jag vet inte, kanske du är också här, du som är helt ny. Som inte ens vet vad en församling är. Jag vill bara säga så här kort om dig. En församling är människor. Den här församlingen är överhuvudtaget inte perfekt. Men vi älskar en perfekt Gud. Vi vill hålla tillsammans. Vi misslyckas nu och då. Men vi vill. Visst vill vi vara med och bygga någonting fantastiskt tillsammans. Det är klart jag vill vara med. I en större bild. Att bygga någonting som är större än sig själv. Det handlar om att vara med i en församling. Jag tror på församlingen. Jag tror på att en församling har framtid. Jag tror att det finns hopp. Jag tror att det finns allt där. För Herren har redan gett allt åt oss.